kriminalvården som kriminalvårdare. Så hon håller folk fängslade, kan man säga. Nej, men hon gör en god gärning där. Men hon är ju kristen och frälst, som går runt och ber på kriminalvården. Och hon brukar prata ibland när de som är på fängelse där, klienterna eller vad de säger, jag vet inte, jag säger alltid fel. Men de är fångar. Men så säger de så här: har du någonsin gjort, de frågar lite om tron. Och så frågar mamma, när de berättar och saker de går igenom och det, när det är eländigt på olika sätt, så säger hon: har du gjort en 5-5, säger hon. Jag tycker det är så läckert. Och de bara: vad, en 5-5? För de har ju mycket kodspråk på kriminalvården för saker. Ja, men en 5-5, en sån här, du tar 5-5 och så gör du så. Och de bara: ja, visst, det är mina bön då. Så vi gör 5-5 och high five. Idag skulle Björn egentligen predika, att han var i Bangladesh, och det ska bli jättekul att få höra tillsammans med Adam och Johan Lundgren, få höra mer om vad Gud gjorde där, och det kommer vi få göra vid tillfälle. Men han fick med sig en halsfluss från Bangladesh hem, och en halsfluss från Bangladesh, det är illa. Så att jag får toppa in och predika, så hoppas att Gud är med ändå. Vi hade en fantastisk ungdomsgudstjänst här i fredags tillsammans med ett gäng från Lysekil och Öckerö från Hönö Pingstkyrka där. De åkte hit och så hade vi ungdomsgudstjänst. Det var jättekul. En kille från Lysekil blev frälst. Ja, det är halleluja på den. Det är stort. Han är 14 år. Går i åttan. Elijah heter han. Kommer helt utifrån. Har inte varit i kyrkan. Kommer hit, tar emot Jesus och säger: jag vill ge mitt liv till Jesus, säger han. Det är underbart. Det skedde här. 5 tjejer, några som satt på den bänken och här framme, kommit med från ungdomsgården Lyktan, aldrig varit på en gudstjänst innan. Eller en av dem varit med på skidläget, men annars aldrig varit på gudstjänst på en fredag. Sitter du med, och så får vi några kunskapens ord, vi delar några ord i slutet. Profetiska tilltal som vi tror att Gud vill göra. Och de var väldigt specifika, och så ber vi för dem där, och så kommer tårarna och de gråter och håller om varandra. Det är ett underbart tacksägelseämne. Så Gud möter med folk i mitten av saker som händer, och det är många saker som behöver falla på plats, men Gud möter oss just nu. Så låt oss tacka Herren för det. Att fortsätta. Jag skulle uppmuntra dig i mitten av allting med, som vi går igenom som församling nu, lite av en prövotid, så vill vi gå igenom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa honom, för Herren är god. Evigt var hans nåd. Han har varit god så här långt och kommer han fortsätta vara god framöver. Det har han lovat. Gott. Jättekul. Varmt välkommen till Salemkyrkan. Jag heter Daniel Thorvaldsson och arbetar med barn och unga i den här församlingen vanligtvis. Och lite snabba pålysningar här. Jag ska nästan be om att få min fusklapp tillbaka, ställvis. Har du den? Så jag inte säger fel. Men vi har ju en gudstjänst nästa söndag, kan jag börja med. Den tredje advent. Och då är det en familjegudstjänst. Och kom på den. Bjud med vänner till den. Det kommer bli riktigt kul. För barnen kommer att vara lite ansvariga för den. De kommer sjunga julsånger, köra för oss. Och det kommer vara dans. Och sen så har barnen, kommer de presentera, för vi har spelat in en film, en intervju med alla barnen, där vi har pratat, vi har berättat om julevangeliet. Och de har återberättat detta. Så vi har ställt frågan till barnen: vad handlar jul om? Varför firar vi jul? Och så har de svarat på detta. Och jag klippte färdigt den videon nu i veckan. Och jag kan säga, du vill inte missa den. Man skrattar som man gråter. Det är så fint. Det är helt underbart. Du vet, Guds rike tillhör barnen. Och om det är någon som kan beskriva vår Herre och Gud, så är det dem. Så kom, var med på det. Det kommer bli fantastiskt kul nästa söndag. Sen så har vi lite saker som händer framöver här, som ni ser. Om vi kan få upp den bilden igen. Bland annat nu den 12 december så är det Bröd och Bibel med Mattias och Inget. Det är en julspecial denna gången. Vi har julcafé med Jakobssons den 14 december. Vilken tid var det? Har vi tid där också? Det har vi. 18.30. Det var suveränt sist. Förra året körde de också. Kom och var med på den. Perfekt tillfälle att bjuda med någon till kyrkan. Haka på det. Det kommer bli toppenbra. Sen så har vi den 19 december, förlåt, ja precis, 17 december familjegudstjänst. 19 december så är det en extra insatt församlingsafton som kommer vara här i kyrkan. Så skriv upp den i era kalendrar också. Bra. Gott. Sen så har vi en, ni har sett att vi har en brevlåda där ute vid entrén där det står löftesoffer. Där kan man skriva upp lite mer, att ge ett offer, ett löftesoffer om det här kan jag ge lite extra framöver. Detta är vad jag skulle kunna öka mitt givande med nästa år. Bara så att man får lite koll på det. Där kan man ta en lapp där ute i entrén, fylla i och lämna in. Så hjälper det väldigt mycket. Gott, det var det. Ni får hojta till om jag har missat något. Men vi ska gå till Guds ord och Markus evangeliet. Adventstider är en underbar tid. Det är en tid med mycket förväntan, det är mycket som händer. Vi hade en julkonsert här med Compassion igår. Fullsatt kyrka, fantastiskt gott, duktiga musiker. Och framförallt texterna som de sjöng ut var så underbart att höra. Ibland så agerar ju Gud väldigt tydligt genom musik, och det upplevde jag verkligen att han gjorde igår. Och det finns, om du missade och känner nu i efterhand att du skulle vilja bli fadder till ett av Compassions barn. Jag och min familj, vi har en tjej som heter Priskill, kommer från Tanzania. Hon skickade en jättefin teckning till oss, till våra barn. Så Agnes och Joshua har målat en teckning och skickat tillbaka till henne. Och nu fick vi ett brev igen då, där hon har börjat skola nu. Och det är fantastiskt, va, att vi får vara med. Så vi såg igår 3000 shilling för att gå till förmödrar, att gå och göra en koll igen och få hjälp efter barnafödandet. Det är mindre än 20 spänn. Så det finns mer på Compassions hemsida, men det var väldigt kul att få göra detta. Advent, är det någon som vet vad det betyder? Ankomst, precis, exakt. Ankomst. Adventus Domini är latin för Herrens ankomst. Och ja, framförallt, vi är inte de bästa i salen på att följa kyrkårets texter. Jag tror inte det är någon ambition vi har heller egentligen så. Men kring jul och påsk och lite andra högtider så brukar vi följa oss ganska bra till kyrkårets texter. Och det ska jag även göra idag. Och temat för andra advent är Guds rike är nära. Eller som i en annan översättning står det, Guds rike är inom räckhåll. Within reach. Det går att få tag på inom räckhåll, det är nära. Och jag ska läsa från Markus evangelium, kapitel 1, vers 14-20. Och har era biblar med er så slå upp dem. Och har du en bibel hemma, vad gör den hemma? Den ska vara i kyrkan. Ta med den och så, man vill höra det här som predikant. Nu ska jag få ett smakprov. Det där vill man höra. Man slår upp bibelordet. Jag har blivit mycket bättre. Jag brukar använda den här en hel del. Det har jag faktiskt inte gjort nu, för jag märker att jag är en förebild för de unga. Och de sitter alldeles för mycket med de här. Så nu sitter jag mer med den här när vi har bibelupptäckargrupper och sånt där. Vi ska läsa ur Markus evangelium. Och vad som har hänt är att om man följer de andra evangelierna precis i början, så börjar man från början. Och man skriver om Jesus släkttavla. För det finns ju, när Jesus kliver in, när han föds, så är det ju inte bara att han, det är ju någonting som börjar där, men han kliver in i historien. Guds rike gör entré, inte som ett helt nytt kapitel, det kan man ju säga också, men det krokar an i ett förbund som har varit. Luften som har funnits, saker har hänt, och Jesus kliver rakt in i det, rakt in i människors liv, rakt in i tiden. Och jag kommer ju tala lite om tid. Det finns två olika begrepp för tid. Vi ska tala om det vidare sen också. Men vad som har hänt här är att i Markus evangelium så är han pang på. Han skriver inte så mycket om släkttavlor och sådär. Johannes evangelium kan vi läsa om att i begynnelsen så var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blir kött. Inkarnation. Det blir på riktigt, det blir levande för oss. Men Markus, han hoppar rakt in i Johannes döparen. Så vad som har hänt är att Johannes döparen har kommit och sagt, bered en väg för Herren. Gör stigen rak för vår Gud. Och det är väldigt vackert, för det är precis så här det fungerade i riken generellt. Ni vet i Romarriket, när Julius Caesar eller en ståthållare skulle komma till en plats. Kanske många vet redan, men det kan vara nytt för någon. Så var själva poängen med att när man intog ett nytt territorium, till exempel ett nytt land eller sådär, så skickade man ambassadörer och folk som skulle göra om den staden så det såg ut som hemma, som Rom. Man ville att det skulle se ut som Rom, moderlandet. Så då skickar man alltid folk före. Och Gud gör så här. Gud skickar också en man före, nämligen Jesus kusin, Johannes döparen. Som var en liten, vissa ansåg honom profet, andra en galning. Jag vet inte om du, många gånger så blir vi kristna kallade för både att vi gör saker bra, men vi är också lite crazy ibland. Eller när de kristna i första, kristna blev kallade kannibaler i början, bara för att vi åt Kristi kropp och drack hans blod. För de som inte förstår symboliken och den andliga principen i det, så lät det väldigt konstigt, eller hur? Kom till kyrkan så dricker vi Jesu blod idag. Det är inte, jag tror inte jättemånga som säger, ja men det låter trevligt. Man måste ju förklara för dem vad det innebär, eller hur? Med förlåtelse och allting. Men så här så kommer Jesus in. Johannes döparen har sagt, bered en väg. Och han som kommer efter mig, han är större än mig. Han är före mig, han är före allting. Och jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandaler. Och så säger Johannes, se Guds lam. Där kommer han som tar bort världens synd. Världens synd. Allt mörker. Där är han. Och sen så blir Jesus döpt. Jesus blir sänd av anden ut i öknen. Och det hebreiska ordet för öken där betyder ordets plats. Visst är det intressant? Många gånger ser man öken, det finns inget liv eller så här, men där så är det en ordets plats som Bibeln talar om. Där när fienden kommer och frästar Jesus, direkt efter dopet så startar Jesus sitt ministry så att säga. Han blir född ut i öknen och så kommer Satan och frästar honom och så svarar Jesus med sitt ord. Han säger, om du är Guds son så kasta dig ut för stupet här. Och så svarar han med ordet, eller om du är Guds son så omvandlar de här stenarna till bröd. Någon slags trolleritrick. Men Jesus säger, av Guds ord ska du äta av. Och så fortsätter det in och så kommer det till när Jesus första lärjungar. Och nu har Johannes blivit fängslad utav Antipas, utav det han har sagt och gjort. Johannes talar om för Antipas att det du gör är inte bra och han blir slängd i finkan. Så Johannes sitter fängslad för evangeliets skull, kan man säga. Och den är viktig, för det kommer vi till sen. Och då kliver Jesus fram efter ökenperioden. Efter 40 dagar i den här öknen så kommer Jesus och så säger han någonting. Och det är från Markus, vi kan läsa från Markus 1, vers 14 och framåt. Och det är väldigt kort. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön så såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Och Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Gud, vi tackar dig för ditt ord idag. Och jag ber att vi skulle få reda på någonting idag som vi inte visste om. Jag ber att du tänder en nyfikenhet i våra hjärtan. Jag ber om en öppen atmosfär, med öppna hjärtan. Inte att det skulle vara mina ord, utan ditt ord. Vi vill lära oss mer av dig. Vi ber att du kommer helige Ande och leder oss i detta nu. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om ni har varit med om det i er egna liv eller på hemmaplan eller sådär, men jag är gift och min fru, hon ber mig ofta göra saker ibland så här. Det kan vara en to-do-lista, vi behöver städa huset eller vi behöver göra det här. Jag är givetvis med i det, och bara säger det, jag är med i den där to-do-listan. Men ibland så ber de mig göra saker som jag tänker, det där var inte så kul. Det kan vara att vi behövde rengöra en badrumsfläkt nu som hade klagat igen för den började låta konstigt. Det var inte så roligt. Vår bil, motorlampan började lysa på den. Och jag visste att jag behöver kolla upp vad det där är för någonting. Och så sa Miriam gång på gång, men du behöver nog kolla upp det här med bilen. Och då sa jag, ja men jag ska göra det. Och så gick det några dagar och så sa han, du behöver nog kolla upp det här med bilen. För den lampan tändes och släcktes. Och sa, ja men det ska jag göra. Och sen så fortsatte hon vara på mig, för jag gjorde ju inte det. Jag gjorde inte som jag sa att jag skulle göra. Och då ändrade jag min metod. Så när hon sa, när ska bilen bli fixad? Och jag sa, ja men det är nära nu. Nu är det nära, sa jag. Och så gick det någon vecka till och jag kollade. Och jag behövde liksom sätta mig in lite mer där. Och sa, är bilen fixad nu? Nej men nu är det närmare än vad det var igår. Det här med ordet nära, den är svår. Eller jag och mina barn, nu några av er kanske ska åka iväg över julen. Oftast när vi ska åka långt, även kort, så brukar mina barn alltid fråga, är vi framme snart? Har ni varit med om det? Upp med en hand om du har varit med om det, om du eller dina barn har varit det. Ja. Eller om du har några bror, syskon som har barn. Så här. Är vi framme snart? Och är det nära nu? Frågar de. Är det nära? Och jag, som förälder hittar man nya ord hela tiden på att försöka stryka under att vi är där när vi är där. Så, jag har till och med försökt vara väldigt konkret. Men du behöver inte oroa dig för när vi är framme. Det tar jag liksom. Sådär. Men ordet nära, vad menar Jesus när han säger tiden är inne och Guds rike är nära? Han säger också tiden är inne. Det här med tid, det finns ju två olika ord i Bibeln för tid. Ett ord är kronos, som kommer från kronologi. Det är ett början och ett slut. Kronologisk ordning. Eller det andra ordet som då är kairos. Och kairos är ett lite mer svårare begrepp för tid. För det är en viss stund i tiden. Det finns väldigt mycket man skulle kunna säga om det, men det är... När det står att tiden här i Markus evangeliet så är det grekiska ordet kairos som omnämns. Det är alltså ett givet ögonblick. Det är när tiden är inne så kliver Jesus in. Vi talar ju väldigt mycket både generellt kring året med Kristi död på korset. Men jag märker mer och mer att ofta så känner jag, varför predikar vi bara om när Jesus föds på julen? Det är ju fantastiskt, men Jag inser inte storheten i det. Att Gud blir människa fullt ännu. Det kanske ni gör, men den här pastorn gör inte det. För detta att Gud blir människa är så stort. Det blir liksom inte tydligare att himmelriket håller på att invadera jorden. En av de böner som Jesus bedde och som lärjungarna efterfrågade Jesus att lära dem. Jesus lärde lärjungarna massvis, men det var bara en enda fråga som lärjungarna bad honom att lära dem. Och det var bön. Lär oss be, sa han. För när Jesus bad så kom det med en auktoritet. När Jesus undervisade så låg det någon kraft bakom orden. Det var inte bara ord utan det var kraft. Och Guds rike står där, inte bara ord utan det är kraft. Det är alltså ett innehåll. Det finns kraft i det. Så när Jesus säger att Guds rike är nära, vad betyder det? Är det som när jag ska fixa bilen? Nu är det snart. Eller vad är det som händer? Kairos och Kronos. Fariserna frågade Jesus detta i Lukas 17, vers 20-21. Så blev Jesus tillfrågad om Guds rike. Det står så här. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma, så svarade han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Mitt ibland er. Det är intressant, för att som jag sa det med romarriket, när de sände ut personer för att göra om vissa städer för att likna romarriket, så är det att när där Guds rike råder, det rätta svaret är rent teologiskt där Guds vilja sker. Om man tittar på hur romarriket, hur det styrdes och så vidare av Julius Caesar, så var romarrikets gränser var framförallt där romarriket hade inflytande. Där Julius Caesars regering styrde folket. Det är ju definitionen av ett rike. Vi brukar dra det ibland när vi talar om Guds rike med ungdomarna, så drar vi parallellen till den svenska ambassaden i Finland. Att om man är i Finland, i Helsingfors, på Sveriges rikes ambassad, så fort du går över tomtgränsen så råder svensk lagstiftning på den platsen. Lite så är det med Guds rike. Att där du och jag går fram, har vi Guds ande inom oss, så bär vi med oss det här riket. Det är inte så att man kan säga att där är det eller där är det. Men när Gud säger att det är mitt ibland er, så blir det intressant, för då börjar man ju titta lite. Hur ser det ut? Hur ser det ut när Guds rike är nära? Salemkyrkan har innan, jag har varit här nu i 3 år till julen. Jag brukar ofta predika på nyårsdagen för någon blir sjuk. I år så är det inte jag som predikar enligt schemat, men det ska bli väldigt intressant att se om jag får det. För jag sa förra året, nyårsdagen är min, sa jag. Så vi får se om det blir så. Men jag är inte uppsatt. Men vad skulle jag säga med det? Vad var det med det nu? Jag hade någon tanke med det där. Ja, det var oviktigt. Hur känns? Jag är lite distra idag som ni märker, så ni får be för mig medan jag predikar. Men där Guds vilja sker, där är också hans regering, där är hans rike, där tar det plats. Så när Jesus ställer sig för fariseerna och säger så här, det är inte så att ni, det är för människor förväntade sig ett fysiskt rike. Man förväntade sig i tiden, och när man läser i profetskrifterna så ser man om, de vet att det ska komma en frälsare, en messias. Och man tänker att det här ska vara en Davidgestalt, för det står omnämnt om honom. Han ska födas i Davids stad, vara av Davids ett. Det är viktigt med, där är det viktigt med kronologin, med vad som hände i rätt tid. Och så kommer Jesus in i detta. Och så säger Jesus, så ska Jesus försöka förklara för dem att hans rike är så mycket större än ett fysiskt rike. Och så säger han, det är mitt ibland er. Och så börjar han tala om det som ett senapskorn. Att Guds rike är som ett senapskorn. Det är det minsta av alla frön. Men när du planterar det så blir det ett av de största träden. Han säger att Guds rike är som en surdeg som bakas in i en deg. Det börjar lite, men när det jäser så sprider det sig över hela degen. Han säger att Guds rike tillhör barnen. Faktum är, säger Jesus, om du inte blir som ett barn kommer du aldrig förstå det. Du kommer aldrig kunna komma in i Guds rike. Han säger också att Guds rike är svårt om man är väldigt förmögen. Och det är inte bara ekonomiska, materiella ting, tror jag, utan det han menar är även ett mindset, ett sinnelag av att jag har allt. Har jag allting att klara mig, varför behöver jag då en frälsare? Nej. Saliga är de som är fattiga i anden, säger Jesus. Så det tycks som att det här riket som är så nära, det tycks som att det kommer från någonting väldigt litet. Jesus är inte amerikan. Han är inte go big, go home, utan han är det börjar det lilla. Och så föds han som ett sårbart barn i ett stall. Och många av oss har kanske varit i kyrkan på adventstider och vi har läst de här texterna och ni kan det. Men låt oss bara trycka på pausknappen för en stund och inse storheten i detta. Att Gud blir ett barn i en flyktingfamilj som inte har någonstans att bo. Helt ovärdigt en kung. Men där är i den här krubban kungen till detta riket. Och Jesus växer upp. Och vid 30-årsåldern så går han in i Galileen. Hans kusin har blivit fängslad. Det är romersk ockupation. Folket tror att det finns bara ett sätt att lösa detta på. Och det är med en militär kupp. Läser man Josefus skrifter så är det politiskt kaos, det är spänt. Och så börjar folk att tänka att så här måste det gå till. Messias måste komma. Men de vet inte, de ser inte när han säger, de märker inte av att han står mitt framför dem. Så när fariseerna frågar Jesus när Guds rike ska komma, så inser man ju att de har inte förstått. För de tror inte att han är kung. För de säger till kungen, när ska Guds rike komma? Och han svarar, Guds rike är mitt ibland er. Eller rättare sagt, Guds rike står rakt framför dig. Vi är vänner, kommer gång på gång på gång. Saliga de som ser, många, saliga de som hör. Hör du som har öron. Alltså det krävs lite att man får gräva lite för att förstå vad detta innebär. Det är inte bara att jag kommer inte kunna servera julens budskap till er så att alla förstår det. Det är mystik bakom det. Men jag hoppas att när vi går härifrån idag och när vi kommer fira Herrens måltid, att vi skulle förstå lite mer av vem han är. Jesus säger till den samariska kvinnan, eller rättare sagt, den samariska kvinnan säger till Jesus när de har pratat om lovsång. Om man ska tillbe i Samarien eller i Jerusalem. Och hon har en liten teologisk debatt med Jesus. Och han har ju tagit en omväg för att möta med just henne. Men hon vet inte om vem man är. Och hon går dit och hämtar vatten mitt på dagen. Ni kan berättelsen säkert. Och ingen går mitt på dagen och hämtar vatten för det är jättevarmt. Och så säger hon efter samtalet. Ja. Men en dag så ska Messias komma. Och han ska ställa allt till rätta. Och Jesus säger, det är jag. Så antingen är det så, för jag tror att Jesus är den han säger att han är Guds son. Han blev född, Gud blev människa, han levde på jorden. Han predikade det glada budskapet med ord, men också med handling. För Guds ord är inte bara ord utan det är kraft. Och Salomkyrkan har alltid varit en plats som jag har fått höra detta på. Så jag vet att jag har predikat i kören lite här nu. Men flera av de första predikningarna jag hörde här när jag var på besök så var det alltid det vi kallar för Guds rikes teologi. Det var alltid att vi talade om Guds rike är nära. Det är inte bara ord och prediken utan det är handling. Jesus säger själv att när han säger höra och göra. Den som bygger sitt liv på klippan, det är den som hör dessa mina ord och handlar efter dem. När Jesus säger, tiden är nu inne, för Guds rike är nära, omvänd er och tro evangelium. Det ordet omvända sig betyder att ändra sitt sätt att tänka och agera. Att vara frälst, det betyder att du tänker annorlunda nu. Det kan vara till exempel de här tjejerna som vi hade här i fredags. De hade en förvrängd bild av deras identitet, vilka de var. De trodde inte att de var älskade. Eller rättare sagt, de visste inte om det. Så när vi predikar evangelium för dem, för ungdomar idag, det är att du kan komma, Gud har skapat dig. Det är evangelium för ungdomar. Det finns en himmelsk far som älskar dig. Det är evangelium. Du behöver inte jämföra dig med andra. Det är evangelium för tonåringar. Oavsett hur du har det hemma så finns det en himmelsk pappa som älskar dig. Det är evangelium för ungdomar idag. Det är evangelium för dig och mig idag. Vad är evangelium idag? Vad är det glada budskapet? Evangelium som betyder glatt budskap kommer också fanns i Romariket. De hade kurirer som kom. Glatt budskap där det var som störst fest i Romariket var när man hade vunnit seger. Och så kom det kurirer från slagfältet och ropade, vi har vunnit. Och hela romarriket, det var fest. Man sträckte sig ända upp till skotska gränsen, upp i det germanska riket, upp i hela liksom det, och bland oss som kallas för hedningar. Guds rike är nära. Hur ser det ut? Vi ska gå lite längre fram här. För att jag tror så här, vi talar ju om att Sverige är ett sekulärt samhälle. Det vill säga att många känner inte till Jesus. Men så här står det i andra Korintherbrevet kapitel 5, vers 17-21. För det har betydelse detta att Gud blir människa. Han bryter igenom. Han kliver in. Och då står det så här i andra Korintherbrevet 5, 17-21. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud. Allt kommer från Gud. Det finns ingenting som inte kom, alltså allt, Gud har skapat allt. I begynnelsen var ordet, ordet var Gud, ordet var hos Gud. Ordet blir kött. Det finns inte sekulärt och heligt. Utan när du blir frälst så är allt heligt. Allt är inte nyttigt och bra. Alltså, men vad jag säger är att Gud, när han kliver in i historien och föds in, så ändras saker och ting. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. För Gud var i Kristus. Gud var i Kristus. När Jesus dör på korset så är det Fadern som dör med honom. De är ett. Och försonade världen med sig själv. Hela världen. Så Gud har liksom försonat allt. Så just nu så är det du och jag går fram. En biblisk förståelse för det är att när vi är nyskapelse i honom så bär vi riket med oss. När vi ber för sjuka så äger Guds vilja. Det är hans vilja. Då är Guds rike där och då. När några tjejer som aldrig har fått höra evangelium innan på det sättet som de hörde i fredags och tårarna kommer. Då är Guds rike nära. Och du och jag är kärleksbrev till den här världen. Så vi sitter här, vi kommer samlade varje söndag. Vi träffas i veckorna på lyktan. Och allt. När vi är här så samlas vi kring Guds ord. Vi tillber Jesus. Men det viktigaste med den här gudstjänsten är att den tar slut och fortsätter där ute. Låt oss aldrig glömma av det, att vi är sända av honom. Du och jag, till vår vardag. Vi sända tik i älgen, vi sända upp på berget, Hallehunneberg. Jag vet inte, kanske inte är så mycket folk där uppe, men det kanske är någon som träffar någon. Nu, vart du än är, där du går fram, så äger någonting i dem. Och jag ska avsluta med en sista bibeltext. Och det är när Jesus och Johannes. Då Johannes börjar undra, han sitter ju i finkan, kommer ni ihåg det? Han sitter fängslad. Och så skickar han sina lärjungar för att prata med Jesu lärjungar. För han sitter, han vet att Guds rike är nära. Han har själv predikat Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium, för snart kommer han. Han är som du och jag. Han är alltså, han tror på Jesus, han tror att Messias ska komma. Men så händer någonting med Johannes. I mitten av att han delar evangeliet, alltså, så att säga, evangeliet kommer ju, men att han delar omvändelse och praktiserar omvändelsedop, så blir han satt i fängelset. Och det är så många också, framförallt ungdomar som idag, som brottas med tanken, om Gud är god, varför händer detta mig? Vart är Gud i allt detta? What's going on? Och då ska vi läsa från Lukas kapitel 7, vers 11, och så läser vi till och med 23. Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Han bara rörde vid den. Bärarna stannade och han sa, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har uppstått bland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Alltså vistelsetiden här är att Gud gör under. Hur vet de att Gud har besökt sitt folk? De visste inte att det var Gud. Men hur vet de det? Jo, för att en död ung man får livet tillbaks. Och sen så nästa är så Jesus svarar Johannes. Så mycket hände med Jesus och omkring honom. Allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Johannes är i fängelset och får höra om den här unge mannen som har fått livet tillbaks. Folk blir helade. Saker händer. Men han sitter i fängelset. Det går inget bra. Jag tror att Johannes börjar tvivla. Han börjar undra, jag får inte ihop det här. Om Guds rike är nära, hur ser det ut egentligen? Han vill veta, för han vet att om några dagar ska jag troligtvis bli ett huvud kortare. Så det hade varit gött att veta om jag har satsat rätt. Handen på hjärtat. Kanske har du också varit där. Är det på riktigt? Med allt detta som händer i mitt liv nu, det här som händer i församlingar. Så Gud, vart är du? Vad händer? Om ditt rike är mitt ibland oss, så ser inte jag det nu i alla fall. Så säger, allt detta fick även Johannes höra genom sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem till Herren för att fråga, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Advent, ankomst. Det är väntans tider på många olika sätt och vis. Många väntar bönesvar. Vi sitter med förväntan på saker. Vi väntar på att Jesus ska komma åter, som han har sagt. Och i mitten av sorg och mitten av kanske motstånd av olika slag, så kanske man börjar ställa sig frågan: vad väntar vi på egentligen? Men han ställde den till Jesus. Han gick till Herren och frågade. Och jag tror det finns en nyckel här, vänner, att i mitten av din sorg, stäng inte ute Gud. När jag växte upp i kyrkan så tänkte jag att innan jag blir frälst, innan jag blir kristen, så måste jag reda ut mig själv. Jag måste fixa så att jag liksom har allt på banan. Och jag märkte ju, det gjorde att jag aldrig kom till kyrkan eller kom till Jesus. Jag behövde honom för att förvandla mitt liv. Jag försökte förvandla mitt liv själv och det var hopplöst. Så till slut så följde jag med ändå. Och så fick jag gråta ut hos Jesus och berätta hur jag hade det. Nu hände samma sak med Johannes. Det är en predikant, det är en profet. Han är klädd i kamelhår. Det är alltså en man i kamelhår som ber Herren om hjälp. Och så, eller ska vi vänta på någon annan? Vers 20. Männen kom till Jesus och sa: Johannes döparen har sänt oss till dig för att fråga, är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaks. Och så säger Jesus det här. Och det här är Jesus svar på hur ser det ut där Guds rike råder. Gå och berätta för Johannes. Jesus kunde sagt bara så här: ja, men det är jag. Det är lugnt. Det är jag. Men han gjorde inte det. Utan han sa: gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört. Sett, Guds rike, säger han, går inte att se. Men jag skulle vilja säga att det gör det visst. Och Jesus säger till lärjungarna: många profeter och kungar har velat se det ni ser men inte fått se det, och höra det ni hört men inte fått höra det. Det är stort. Gå och berätta för Johannes vad ni sett och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Så jag skulle säga att Guds rike, när vi säger som temat idag på advent att Guds rike är nära, så betyder det att Gud upprättar, när Guds rike är där, blir människor upprättade och världen blir upprättad fysiskt genom hela den, själsligt genom att depressioner försvinner, genom att man får glädje och hopp, och andligt att man blir befriad. Och det var precis vad vi fick bevittna här i fredags, så jag tycker det är så enormt stort. Jag ska avsluta med detta och lovsångsteamet kan få komma upp. Så ska vi lovsjunga och så ska nattvardstjänaren få göra sig redo alldeles strax tillsammans med mig. Men jag fick höra från en god vän som heter Paul Harcourt, och några av er har träffat honom på New Wine sommarkonferenser och sådär. Men han hade en gudstjänst rätt så nyligen där han berättade att han stod och predikade och bad för sjuka. Då det springer in en mamma. Eller förlåt, det springer först en son så fort de kan längs in i kyrkan. Och mamman efter, jättesvettig. Och hinner precis innan sonen kommer fram till Paul rycka tag i honom så här och bara kasta sig ut genom närmsta exitutgång. Så han gjorde en hit and run. Han var på väg och skulle göra någonting. Och Paul har barn med särskilda behov av olika slag. Så han tänkte... Det såg ut som det. Att det kanske var ett barn som hade särskilda behov av något slag. Så han skickade en av dem som var i förbundsteamet och sa: kan ni prata med den mamman? Jag skulle jättegärna vilja be med dem sen. För han tänkte det kanske är så att de ville ha bön. Och efteråt så får han reda på att det inte alls var att sonen hade ett särskilt behov. Utan vad som hade hänt är att när sonen berättade att mamman hade kronisk sjukdom i sin rygg. Men vill inte gå fram till förbön. Så pojken visste att det enda sättet att få fram mamma, det är att springa fram. Så han springer fram för sin mammas skull. Och hon efter och får tag på honom precis där. Och så får han be för henne. Så han säger till bara, Jesus, befall den här smärtan att gå från hennes rygg. Hon har tagit fullt med tabletter och smärtstillande. Hon har så ont. Hon kunde inte sova. Hon har haft det flera år kroniskt. Så när han hade bett klart så frågade han när hon kände. Hon sa, jag kan inte känna för jag har så mycket smärtstillande. Så sa han, ja, men vi tror att Gud gör någonting här. Och så håller vi kontakten, sa han. Så gjorde han. Så han ringde upp den här pastorn i den här församlingen. Hon var från Danmark. Några månader senare. Och då berättade den här pastorn att hon blev frisk efter det. Hon testade inte att ta smärtstillande. Och efter det så var hon frisk. Hon har varit frisk ända sedan dess. Det är Guds rike på jorden. Och ibland så är det saker som håller oss borta från förbönsplatsen. Eller från nattvarden. Det är alltid någonting som vill hålla oss borta från Gud. Det kan vara att det är så mycket nu här. Antingen att jag har gått till förbön så många gånger. Eller jag vet inte om det fungerar. Men jag upplever att det är som att jag får en bild av att jag tror det är som den här pojken som bara springer i förväg. På ett eller annat sätt så måste vi springa efter och se om det är Gud. Precis som Mose och den brinnande busken. Det här var en vacker syn. Han var tvungen att gå och se efter. Och jag tänker att vi avslutningsvis nu, om ni skulle vilja stå upp tillsammans med mig, ska vi alldeles strax gå in i nattvarden. Men jag skulle bara vilja be tillsammans med er. På det här temat att Guds rike är nära.